Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hallå, 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 nya och gamla lyssnare och välkomna till podcasten Mina Värsta Gig. En podd där vi grottar ner oss i när det har gått som mest åt helvete för komiker och andra människor som är med. Nu går jag in i en lägenhet här i Stockholm, eller in i en port, och ska upp några våningar för att träffa Simon Järnfors. Det ska bli spännande. Jag heter som vanligt Niklas Runsten, följ mig på Instagram. Och som vill jag bara säga tack. Tack till alla ni som hör av er och säger fina ord om podden. Det gör mig lycklig i hjärtat på så många nivåer, så att säga. Nu ska vi, här ska det vara någonstans. Järnfors. Simon, Simon, Järnfors. Hallå Simon.
Hej.
Jag håller på att spela in en påa. Vill göra reklam för något?
Vesslan och Benne är på turné. Specialisterna.se finns det biljetter. Nästa gång vi, tror jag, 6 april i Örebro. Nej, Gävle.
6 april.
Du hörde mig.
Nu ska vi få höra vad Simon har på sin tacos.
På min taco. Skulle jag nog säga, om jag säger tacos, skulle jag på mina tacos. Jag känner att det är plural.
Ja, det här är en fråga som har dykt upp många gånger. Är det singular eller plural? Du säger taco.
Jag säger en taco, flera tacos, skulle jag nog säga.
Kan man inte säga flera tacosar?
Det kan man nog, det låter med. Alltså, S är egentligen inte en svensk pluralböjning.
Nej. Är den mexikansk?
Den är nog amerikansk.
Okej.
<Okay. laughs> jag kan lite spanska. Men det är kanske mexikanskt också.
Och de pratar väl spanska?
De pratar spanska, ja, men jag tänker att pluralböjningen är nog S på spanska också. Nu ska vi se vad jag har på mina tacos. Jag är ju då Europas sämsta vegan.
Okej, vilket innebär?
Vilket innebär att jag fuskar väldigt, väldigt ofta.
Mm-hmm.
Med min veganism.
Men du går ändå runt och säger att du är vegan.
Jag går runt och säger det. Men jag brukar ju lägga till att jag är Europas sämsta vegan. Ja, det händer ju då att jag har, alltså jag lagar ju ganska sällan tacos. Men jag skulle nog välja någon form av vegetarisk, i alla fall köttfärs, om jag bara bestämde mig någon dag för att laga det hemma liksom. Jag smakar inte så jättestor skillnad, helt ärligt, på cornfärs och vanlig köttfärs. Speciellt inte om man har, så vi tar cornfärs. Det är inte veganskt heller. Nej, det är corn innehåller äggvita.
Jaha. Se där, alla veganer som inte visste det. Det fanns säkert någon som inte visste det.
Jag är kanske Europas sämsta vegan, men jag har kunskaper som en av de bästa. Det är mer i praktik.
Men du kan inte bara ha färs. Vad har du mer?
Nej.
Har du några specialpreferenser när det kommer till tacos?
Jag kan tänka mig att ha kall skivad avokado i min taco. Jag har inget emot majs. Jag, som sagt, jag är ingen stor konsument av det. Men jag skulle nog ha tacokrydda i också. I köttfärsen.
Bara för att få lite.
Eller i cornfärsen liksom. Det är kanske lättare också, grejer jag inte vill ha i. Banan är bannlyst. Frukt i allmänhet.
Så ananas går inte in?
Nej. Absolut inte, det tycker jag är äckligt. Då hade jag hellre ätit djur. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Simon Järnfors.
Hallå, ja.
Vi sitter i din lägenhet. Mm. Tack för att jag får komma hit.
Varsågod.
Jag tänkte, första jag skulle fråga, eller vi ska prata om här, är ju att du är ju en person som gör väldigt, väldigt, väldigt mycket. Olika saker, och har gjort väldigt mycket. Men du har ju gjort saker liksom både med folk, då i form av Las Palmas far och son, specialisterna i olika omgångar. Och så har du gjort mycket själv. Mm. Med arkivsamtal, serier, stand-up, Simon G. Mm. Och så vidare. Men då är frågan, vad tycker du egentligen är roligast att göra av detta?
Jag har ju ganska mycket kontrollbehov. Så när jag har samarbetat med folk, alltså på ett sätt, det är ju roligare att resa runt med kompisar. Mm. Och när man är på turnéer eller gig och sånt, då är det ju mycket roligare att ha kompisar med sig som man kan umgås med. Men jag gillar ju att kunna liksom bestämma allting själv. Och jag blir lite stressad av när man så här, om jag får till exempel en förfrågan om ett gig, och så kan jag, och sen så hör jag med till någon kompis som har väldigt dålig koll på sin kalender, och sen känner man att tiden börjar rinna ut, och så börjar jag svettas lite. Och så, ja, så där, den frustrationen har nog gjort att jag tycker det är skönare att göra grejer själv. Mm. Men kanske roligare att göra det med kompisar.
Men när är du som bäst då, om det går att säga så?
Mm, det är frågan. Alltså de mest populäraste grejerna jag har gjort har jag nog gjort tillsammans med andra. Mm. Sen kanske de mest kritikerrosade sakerna, som min bok Död kompis, har jag nog gjort själv kanske.
Men jag tänker då, för du, som sagt, du är ju komiker, artist och serietecknare. Mm. Vad skulle du själv kalla dig? Konstnär?
Just nu så brukar jag svara på att jag jobbar med underhållning. Mm. För det sammanfattar allting jag har gjort. Just nu så jobbar jag mest med stand-up och poddar faktiskt. Mm. Jag släpper en ny låt imorgon.
Är det sant?
Mm.
Och det är den 16 mars då, för vi spelar in den 15.
Ja, den finns på Spotify då, från och med 16 mars. Och den heter Det är Vesslan. Och det är liksom lite introlåten då till min nya stand-up special.
Mm-hmm.
Så att jag kommer gå upp till den låten när jag giggar. Jag har lite som reklamlåt för turnén, och den ska vara liksom introlåten i den filmade specialen som kommer släppas någon gång i framtiden.
Mm. Men då, alltså, för du höll ju på med musik liksom före du började med stand-up.
Mm.
Varför började du med stand-up?
Jag höll på med serier innan jag höll på med musik.
Till och med det?
Alltså, det är liksom en bukett av anledningar till varför jag började med stand-up.
Låt oss beta av buketten.
Låt oss plocka en blomma åt gången.
Ja.
En blomma i den buketten var faktiskt det att jag blev frustrerad av att vara beroende av andra människor.
Mm-hmm. Ja, men då är det där kontrollbehovet igen då.
Ja. Så jag började drömma lite om att, för musik, jag har aldrig lärt mig att producera beats själv till exempel.
Nej.
Och det var lite svårare att liksom, alltså det var så stor skillnad liksom på när försöka vara soloartist och vara i en duo liksom. Las Palmas och far och son var populärare än liksom Simon G, soloartisten, och jag var liksom, kunde inte själv göra allting liksom.
Mm.
Men när jag tänkte på stand-up så tänkte jag, då skulle jag kunna liksom styra allting helt ensam,
ja,
helt
och själv. Och skriva, för det var väl det som du liksom var, kunde liksom.
Ja, skriva kunde jag och framföra det. Jag kunde ju prata i takt till musiken. Och då tänkte jag, då kan jag även prata utan takt. Vänta, jag ska bara byta stol, jag känner att den här knarrar lite för mycket.
Ja.
Jag gör det här as we speak.
Det är snyggt, det är transparens. Älskar transparens. Ja. Nej, men hade du någon ingång i stand-up-världen då? Eller kände du folk? Eller hur tog du dig in i det då? När du väl bestämde dig för att börja?
Jag kände inte så jättemånga. Jag hade träffat Jesper Röndahl vid något tillfälle. Jag lärde känna Kim W. Andersson via seriebranschen. Och han kände ganska mycket stand-up-komiker. Speciellt då liksom kanske det Malmö-gänget som... Jag vet inte om Josefin Johansson kanske bodde i Malmö på den tiden. Och han kände Jesper Röndahl. Och jag hade varit gäst i TS Knas och Värvet innan jag började med stand-up.
Mm.
Som då serietecknare kanske. Och kanske bara allmän kul typ som folk ville ha med i poddar liksom.
Mm.
Men jag hade liksom ingen kompis som höll på med stand-up. Jag var bara vagt bekant med några stycken som höll på. Och jag letade lite efter... jag var gäst i Värvet och då hade Kristoffer Triumf börjat med stand-up också.
Mm.
Och jag frågade honom så här, men då kanske om vi börjar skriva lite kanske vi kan testa material på varandra och sånt där. Då sa han så här, nej, jag tror inte på att testa material. Jag försökte göra det med en kompis en gång och det funkade inte. Så okej.
Okej. Okay.
Men jag hade så här, jag hade sett Anton Magnusson på YouTube och lyssnat på låtarna han gjort kanske främst med Dubbeltrubbel.
Mm.
Som hade, amen, jag hade väl hört det på MP3-er. Och när jag såg Antons rap battles, jag såg mycket av det här när han gjorde såna införfilmer till rap battles, då var det liksom små sketcher. Och jag tyckte så här, fan, han är rolig. Han är roligare än de flesta komiker, de flesta som kallar sig komiker eller de flesta stand-up-komiker. Då så tänkte jag, men jag kan ju kanske höra av mig till honom och fråga om han, då kan jag använda honom som, han kan bli min liksom comedy partner. Mm.
Men när var det här ungefär?
Det här var nog kanske 2012 som jag gick i de här tankarna.
Mm. För då hade inte Anton heller börjat köra stand-up.
Nej. Alltså han hade inte börjat med stand-up eller poddar eller något sånt då.
Mm.
Jag kommer ihåg, jag la till honom på Messenger eller Facebook då liksom och för att jag tänkte så här, men jag ska höra av mig till honom och fråga det här liksom, om han vill börja. Min första plan då, jag tyckte det var läskigt att börja med stand-up. Så jag tänkte så här, det kan vara lättare att börja med att göra radiohumor.
Mm. Hej, hallå! Niklas här som sitter och klipper avsnittet nu. Och nu när jag klipper det så kommer jag ju på att Simon har gjort ett av de absolut roligaste radioinslagen jag någonsin hört. Och vi glömmer att prata om det i avsnittet. Så jag har klippt in det. Och det kommer här. Det är från när specialisterna gjorde humorhimlen i P3. Och Simon gör busringningar. Här kommer det. Det är så jävligt roligt. Specialisterna.
Ja, hejsan. Simon Gärdenfors heter jag. Har jag kommit till pianolektioner?
Aha, men kan du ringa mig om 2 timmar? Jag har lektioner nu.
Du har en pianolektion just nu?
Aha.
För jag skulle vilja lära mig att spela den här umpalele, 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 umpalele. Jag skulle vilja lära mig att spela den här, du vet... Umpalele, umpalele,
umpalele,
umpalele, umpalele, umpalele,
umpalele,
umpalele, umpalele, umpalele, umpalele, umpalele, umpalele, umpalele.
Hallå, det är John.
Ja, hejsan. Simon Gärdenfors heter jag.
Ja, hejsan.
Har jag kommit till Svenska Pianopedagogförbundet?
Hon är inte hemma, hon som har hand om det.
Okej. Okay. För jag skulle vilja lära mig att spela den här umpalele, 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 umpalele.
Ja, precis, den ja. Ja. Fast hon är som sagt inte hemma, så det får nog ringa tillbaka lite senare.
Umpalele, 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 umpalele. Specialisterna.
Så det var nog min första tanke, så att jag skulle börja radiohumor. Men jag hade ju liksom planen på att börja med stand-up också. Jag började skriva stand-up-material då 2012. Så jag hörde av mig till Anton och han dök upp på något gig jag hade på något liten bar på Maskot i Malmö på Möllevångstorget. Och där så började vi snacka och lärde känna varandra. Mm. Och han var även gäst då i min podd innan någon av oss hade börjat med stand-up. Mm-hmm. Alltså så jag bjöd in honom som gäst till podden.
Fan, jag trodde ändå ni kände varandra alltså sen tidigare när båda höll på med musik och sånt.
Ja, det skulle man kunna tro. Ja. Men det gjorde vi inte.
Man lär sig något nytt.
Ja. Och sen så liksom jag i stort sett pitchade idén för honom att vi skulle börja med stand-up. Han var lite tveksam i början. Mm. Och så jag ställde mig på scenen ett halvår innan han gjorde det. Men jag testade liksom mina första skämt jag hade skrivit, testade jag på honom, liksom läste upp för honom.
Mm.
Och så det blev, för jag kände ändå, jag läste ganska mycket böcker också om hur man börjar med stand-up och sådär. Och då så var ju det ett tips att man skulle skaffa sig en comedy partner som man kunde liksom testa grejer på, samarbeta med och liksom stötta varandra och sådär.
Mm.
Och jag ringde honom också så efter, jag berättade inte, när jag körde mitt första gig, då ville jag inte att någon jag kände skulle se mig.
Mm. Men var skulle det vara någonstans då?
Det första giget jag gjorde var på Bungie Comedy på, det var på Norra Brunn då.
Mm-hmm. Men det var det den där tävlingen?
Ja, det var en tävling och det gick riktigt dåligt.
Varför gjorde du det? Eller vad var det som gick fel?
Det var mycket som gick fel. Nej, men jag var ju nervös. Jag hade stått på scenen mycket innan som rappare och sådär.
Mm.
Men det hjälpte mig inte så mycket. Jag var väldigt stiff och nervös. Och jag tror det syntes och det gjorde publiken obekväm.
Mm.
Och sen var det väl också att mina skämt, de var liksom inte anpassade till den typen av publik.
Mm.
Utan jag körde grejer som jag tyckte var roligt och trodde att alla andra skulle tycka det också.
Ja, det känns ju inte liksom som att, för du kör ju relativt grov humor bitvis, och på Norra Brunn så kanske inte det är...
Nej, jag var väldigt... det tog ett tag för mig att kalibrera det. Jag fattade inte riktigt att det jag tycker är roligt, det är inte det jag tycker är roligast. Det finns ju saker som jag tycker är roligt som en bred publik också tycker är roligt.
Mm.
Men det tog ett tag för mig att liksom att hitta de sakerna som både jag och en större publik tycker är roligt.
Och kommer du ihåg vad du körde då första gången?
Mm, det kommer jag ihåg. Ett skämt som jag körde, det kan ha varit mitt öppningsskämt, som det funkade sen på liksom min egen publik så att säga. Och det är med i En slapp timme, min första stand-up special. Så det höll liksom hela vägen dit.
Vilket skämt var det då?
Det var... Jag är lite bakis idag. Och ni vet alla hur det är när man är bakfull och man ska gå upp och kissa på morgonen dagen efter man har druckit alkohol. Då kommer det ju alltid blod ur urinröret.
Det är så dumt. Det är så dumt. Vad fick du för mottagning på Norra Brunn när du drog den då? Knäpptyst. Det var
tyst och folk såg ut som att så här, de kanske någon som skakade lite på huvudet, och de tänkte på allvar, nej, det är förmodligen bara du. De trodde nog så här då att här är det en kille som varje gång han är bakfull så kom det blod i hans morgonurin, och han tror att det är någonting som händer alla men som man inte pratar om, och nu så ska han försöka igenkänningshumor med det, men vi har inte upplevt det. Jag tycker nog bara det är tragiskt att han har det här problemet.
Men hur kändes det då?
Det känns fruktansvärt.
Mm.
Alltså, för det var ju väldigt jag fick kanske något fniss. Jag hade ju också ett... alltså det var ju mycket så här, liksom lite rasistiska skämt och lite snuskiga skämt och sådär. Jag hade även ett skämt som var så här... Det har aldrig fått att funka faktiskt, men det kan jag ju vaska här då. Mm. Som är så här... man har ju hört det här att en stor och flashig bil, att det kallas ju så här penisförlängare. Att det kompenserar för liten penis. Aha, så det är därför svarta män aldrig har bil.
Det är så dumt.
Ja. Jag tycker själv att de här skämten är rätt bra, men båda de två körde jag på mitt första gig till liksom i stort sett total tystnad.
Men när kom det någon form av vändning då när du kände, eller var det när du hittade en egen publik, eller förändrade du någonting i ditt ståuppande?
Nej, det tog alltså det gick väl så där. Jag var ju rätt missnöjd fram tills jag för mig att så här, efter 7 gig eller någonting så började jag känna så här, okej, nu känns det inte för jävligt längre.
Hade du börjat få skratt då?
Ja, lite. Jag fick väl pyttelite skratt ibland. Men det var också så att, alltså jag tänkte så här att nu, alltså för första giget, tror det eller ej, då försökte jag ändå anpassa mig lite till vad jag tänkte att publiken ville ha.
Det fanns så mycket värre saker, ja, som du var, inte men, sa.
Och det var det, typ på mitt tredje eller fjärde gig, då tänkte jag så här, nu kommer det bli en Hollywood-vändning när jag går ner och nu kör jag bara det jag tycker är roligast. Nu ska jag säga sådana saker som jag hade velat höra, som jag tycker är roligast. Och då hoppas jag att publiken också kommer tycka det är kul. Mm. Och det var ju tvärtom. Det blev ännu värre. Jag fick till och med liksom så här... Det var på Big Ben då. Jag gjorde det där gigget när jag skulle göra det här. Nu ska jag vara sann mot mig själv. Och och liksom, och då blev det ännu värre, det blev grövre liksom, och jag trodde ju så här att folk kommer fatta ironin i det här liksom.
Mm.
Och folk kommer inte bli stötta, för de kommer fatta vilken värdegrund jag har egentligen, och så här, det var väldigt väldigt naivt.
Mm.
Och då så sa jag, jag kan citera ett av skämten som var så här: kvinnor är som negrer. De är bra på att sjunga och dansa, men de är dumma i huvudet.
Det är så dumt.
Det har du sagt om alla tre skämten.
Ja, men de är ju dumma skämt.
Ja,
det är roliga, det jag fattar.
Ja, men, så här, och det var det till och med att Thomas Bonderud som höll i Big Ben sa till mig efter så här, att det var det här. Alltså,
aha, till och med det.
Alltså att det var för hårt liksom. Och så där. Han sa att det var väldigt hårda skämt. Mm. Och så här, och jag hade svårt att få bokningar där.
Mm-hmm.
Efter det.
Just på Big Ben eller var det överallt?
På Big Ben.
Mm.
Sen kom jag i Mafia... kom det, gick, det hörde jag talas om det också, så gick jag dit och fick gig. Jag tror kanske att Laszlo hade hört talas om mig som rappare eller visste att jag kanske hade lite följare och sådär.
Mm.
Men han tyckte att jag var extremt dryg. Det har han berättat om.
Men du har inte haft en räkmacka, nej, som du
nej,
bara glider
nej,
runt på.
Tvärtom, min usla personlighet satte verkligen käppar i hjulet för mig.
Men när kom, för nu kör du ju överallt och ja, på alla olika typer av klubbar.
Ja, men det gick rätt långsamt för mig skulle jag nog säga. Alltså jag kommer ihåg sen så jag åkte ner till Malmö, eftersom jag har liksom släkt och vänner där och sådär. Mm. Kom född i Malmö till och med och körde på Dockan hette det nog då.
Mm. Och då finns fortfarande.
Det finns det.
Mm.
Och då var det så här, det gick inte speciellt bra för mig då liksom. Det var så här, det var till och med så här rookies som försökte, alltså riktiga andra rookies som försökte hjälpa mig så här, att säga så här, ja men du kanske borde tänka, det var en kille, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han skickade till och med ett klipp till mig efter så här, här är det så här tydligt setup på punchline. Jag tror det var Jezzle när jag kanske skickade klipp med det. Så här är det tydligt setup punchline. Och jag tyckte, det var ett bra tips, för jag kanske hade lite för mycket ord i mina skämt också i början.
Men hur gjorde det här med dig då? Eftersom du var ju ändå liksom så här känd inom både rap och seriekultur. Så går du upp på scen, du har ju ändå en annan press rookie.
Jag mådde piss.
Hur piss? På vilket sätt?
Ja, men så här, jag var Benne. Jag var självmordsbenägen. Nej, men det var så här, jag kommer ihåg att för att jag vågade inte riktigt, för jag ville väldigt gärna hålla på med stand-up.
Mm.
Men jag, för att skydda mig själv, så hittade jag på lite ursäkter. Och jag sa så här, men jag ska köra jag ska liksom försöka bli komiker under 3 års tid eller något sånt där, eller, och sen så ska jag göra en serieroman som skildrar mitt misslyckande liksom.
Mm.
Men det var ju inte egentligen så vi hoppades på att det skulle gå bra, men jag tänkte att jag gör det här och testar det här liksom. Och jag kommer ihåg att efter de första två, det var 2 bungee omgångar.
Mm.
Och det var liksom, det var många som fick så här, det var ju bara rookies, det är en tävling för totala nybörjare.
Mm.
Och efter varje omgång så sa de så här, men de här 5 har varit bäst ikväll liksom. Och det var det sammanlagt 10 personer som var totala rookies som fick såna här omnämnanden som bra, och jag var aldrig med där.
Mm.
Så jag var liksom sämre än de där totala rookiesarna. Och det tog ju knäcken på mitt självförtroende som humorist. Jag började känna så här, men det kanske bara jag själv som tycker att jag är rolig. Det här, jag kanske inte är, alltså folk i allmänhet kanske inte tycker att jag är rolig.
Mm.
Och så min dåvarande flickvän Maria, jag kommer ihåg att jag kom hem till henne och var rätt knäckt. Och hon sa så här, men om inte, du behöver ju inte hålla på med stand-up. Om inte det är din stora dröm, så du, varför slutar du inte liksom?
Mm.
Och jag liksom inombords kände jag ju det här, det är ju egentligen min stora dröm, men det vågar jag inte säga till henne. För att jag har till en början misslyckats med liksom.
Ja,
jag visste ju inte om det skulle gå bra någonsin. Mm.
Hur länge hade du hållit på liksom då? Var det fortfarande i
ja,
vaggan?
Ja, men då var det kanske tredje gigget eller andra gigget eller något sånt där. Mm. Eller fjärde. Så det var väldigt tidigt. Men där i Malmö så kom jag ihåg att det gick inte speciellt bra där på dockan.
Mm.
Ola Söderholm körde också. Och han var extremt missnöjd med sitt eget gig. Men jag pratade lite med honom efter gigget. Jag vet inte om vi hade träffats innan i något sammanhang. Det kanske vi hade liksom. Vi kände inte varandra så bra i alla fall. Men vi kanske hade träffats då via gemensamma bekanta. Han känner ju en del serietecknare och sådär också. Och då kom jag ihåg att jag frågade honom lite om stand-up-scenen i Malmö. Då berättade han om På besök.
Mm.
Som då drevs av Johannes Finnlaugsson, som jag inte kände alls. Jag visste inte ens vem det var då. Men så berättade han så här, ja, du har ju den här klubben som vi körde på nyss, och sen finns På besök. Där är det för sig inte alla som får köra.
Mm.
Och så sa han så här, men du kommer ju få köra där. Som en, så här, som en självklarhet.
Mm.
Och då, för, ja, men jag hade ju halvbombat där på dockan liksom. Så jag fattade inte, vad tror du att jag får köra det? Varför ska, alltså, då fattade jag så här, okej, han tyckte att det var bra det jag gjorde.
Mm.
Men han kunde ju då se att hans och min humor inte funkade så bra på dockan comedy för den publiken.
Ja, men han såg liksom konstformen i och förstod liksom vad det var du gjorde.
Ja. Han såg väl, eller han tyckte,
det var kul.
Ja, förmodligen. Så då fattade jag väl lite också, så okej, det finns ju de som kanske tycker det är kul.
Mm.
Förutom jag själv. Mm. Och det började väl gå, alltså jag kommer ihåg att när jag körde på Mafia en av de första gångerna, då fick jag ändå lite skratt liksom från publiken. Och då tyckte jag, fan, det här går ju skitbra. Och så gick jag av och så sa Laszlo så här, ja, det gick helt okej. Och då kände jag att det var... tyckte du bara det gick helt okej? Jag sa ju ingenting, men jag tyckte jag tog det som en förolämpning. Det var helt okej.
Det gick jättebra.
Ja, men i mitt huvud så jämför som inga skratt, så var det här liksom en stor, stor ökning.
Ja. Men när började du må bra då? Av stand-up? Eller gör du det?
Ja, nu kan jag ju må bra av det.
Mm.
Absolut. Men det, jag tror kanske... Jag för mig att jag kände att det kom, alltså så här, efter 7 gig så kände jag att det började bli bättre.
Alltså det är ju ändå rätt snabbt, men det finns ju många som harvar i 1-2 år.
Jo, men många, men när jag har berättat det här för folk så är det många så här, oh, 7 gig liksom, att det är så här, att du orkade. För
okay.
Att det är ju rätt jobbigt som rookie att ha 7 sugiga gig liksom, eller 6 sugiga gig.
Ja, men precis. Mm.
Men nu i efterhand känns det ju som ganska snabbt. Men sen vet jag inte hur... Det är så jävla svårt att avgöra hur bra man är i början.
Mm.
Alltså, men jag minns då att då började det kännas mer okej. Okay. Att det var liksom en sju gig hög tröskel. Liksom.
Ja, men precis. Men jag tänker för du kör ju... Ska man säga att det är one-liners eller bara korta skämt du kör?
Ja, men det var, alltså jag började nog ganska mycket som one-liners och jag kör fortfarande det där one-liners, men sen efter ett tag så kom jag ihåg, då det var faktiskt Anton som tipsade mig om det. Han sa så här, men testa att liksom att säga någonting emellan dem liksom som binder ihop dem. Så gjorde jag det och det funkade bättre liksom. Men nu för tiden så kan jag göra lite längre rutiner eller historier liksom, som absolut inte kan räknas som one-liners eller ens korta skämt.
Nej, för jag tänker bara skillnaden där liksom, när man gör ett dåligt skämt i en one-line eller kort skämt jämfört med när man har en 5 minuters rutin och liksom, den bara bombar röv. Och sen har du ett skämt på 30 sekunder som bombar. Men då vet du ju att du har ett till 30 sekunder direkt efteråt. Alltså, är det jobbigare, tycker du, eller tror du då, att bomba med ett kort skämt eller bomba med en längre skämt?
Alltså, det är ju så, när man har en one-liner så är det så tydligt när den inte funkar.
Mm.
För att jag tror ofta publiken då hör när här är det meningen att vi ska skratta. Och då blir fallet så högt när ingen skrattar. Om du har en lite pratigare rutin, då tror jag inte folk vet riktigt vad det är tänkt att de ska skratta. Och då gör det nog inte riktigt lika ont.
Mm.
När ingen skrattar heller.
Mm.
Men ifall du kör 5 minuter utan att skratta, det är klart att det svider.
Mm.
Också. Men det svider nog mer om du har så här snabba, korta skämt och noll skratt efter varje punchline.
Jag tänkte så här, men jag, nästa i alla fall. Så bara, nej, inte ens
ja, men då är det nog mer som att, så här, att få liksom många smällar på käften. Mm. Medan en 5 minuters rutin, det är som att sakta kvävas.
Det är bara så här, och sista, nej, ingenting. Okej, då går vi in på mina standardfrågor som jag har i podden.
Mm.
Och den första jag tänker då är, har du någonsin funderat på att sluta med det du gör?
Och då alltså, menar du med stand-up eller?
Ja, men underhållare då?
Som underhållare?
Ja, vi kan ju börja där.
Ja, alltså, det har jag, men då hade jag knappt inte kommit igång så mycket. Det var någon period jag var deprimerad liksom, och kände att det kändes alldeles för pressande det här, liksom, det kreativa. Och då började jag önska att jag inte hade någonsin liksom gett mig in på den banan.
Mm.
Att nu, jag kände så här, fan, nu har jag har satt upp den här pressen för mig själv. Att, då var det mest som serietecknare.
Mm.
Men jag ångrade det till och med liksom, och
men att du fick press utifrån då,
nej, eller? Men det var nog mest inre press.
Okay.
Att jag kände så att jag själv hade liksom fastnat i mina förväntningar.
Mm.
Men då så ett tag så gjorde jag inget kreativt och slutade jag under en period liksom. Mm. Det var inte så att jag sa nu slutar jag med det här, men det var bara att jag gjorde ingenting kreativt. Mm. Överhuvudtaget, jag gjorde ingenting. Jag bara gick till min praktikplats som var på en reklambyrå då.
Mm.
Och gjorde mina uppgifter, gick hem, konsumerade lite underhållning. Det var några månader, kanske nästan ett halvår ska jag säga, knappt gjort någonting. Sen så började jag långsamt teckna liksom enstaka bilder.
Började provjobba igen.
Ja, så var det nog. Alltså, fast jag tänkte inte så. Det var bara så, men det här, för min kompis då, han höll på med mycket graffiti och så street art innan det kallades street art. Men då började vi så här klistra upp lite teckningar på stan. Liksom bara så tejpa upp olika grejer jag hade tecknat på stan.
Mm.
Så det var, då gjorde jag kanske så, men då gjorde vi så en sån om dagen.
Mm-hmm.
En sån teckning. Så, så det var rätt slappt och det var så gjorde ganska snabbt. Och så började jag komma in i det igen. Liksom, och
Men med stand-upen då? Hur nära var du på att, eller du, det var ju din dröm, säger du då.
Mm.
Ja. Men var du nära att ge upp den någon gång?
Nej, alltså grejen var att jag hade ju det här skenprojektet, som man kan kalla det, att jag sa så att jag ska ge mig in i det under 3 år.
Mm.
Och sen så efter 3 år så får jag sluta om jag vill.
Mm.
Och då så ska jag då göra liksom en bok som handlar om mitt misslyckade försök att bli komiker.
Ja.
Så jag hade väl då i början tänkt jag så här, okej, men jag är väldigt, väldigt så här dogmatisk kan man säga. Att har jag bestämt mig för att göra en grej i 3 år så kommer jag göra det liksom.
Mm.
När jag gjorde projektet Simons 120 dagar, det var ett serieprojekt där jag skulle resa runt i 120 dagar och max sova liksom max 2 nätter på varje ställe.
Mm.
Då var det en situation där jag fick en flaska krossad i huvudet och hamnade på sjukhus liksom. Och då var det de flesta som var så här, men lägg ner projektet nu för fan. Alla kommer förstå, det är ingen som kommer tycka så här att du gav upp. Men det fanns inte i min begreppsvärld att jag skulle lägga ner det bara för det.
Nej.
Jag tänkte ingenting.
Så vilken dag hände det på?
Det var någonstans i mitten tror jag.
Ja. Så du håller fast vid det,
ja,
du ska göra?
Jo, jag gör det. Jag är väldigt bestämd och väldigt så här, målinriktad. Liksom. Mm.
Och så efter 3 år med stand-up så gick det ju rätt bra. Då,
ja,
efter
då gick det bra och då var det så kul och då ville jag fortsätta. Nu har det gått 5 år.
Mm. Värsta ögonblick hittills i din karriär?
Ja, men nu så har vi ju nämnt några grejer. Alltså så här, en djup depression som jag hade när jag var då 20.
Mm.
det tråkiga svaret är ju att det är det värsta som har hänt i min karriär. Mm. När jag bara totalt saknade lust att göra allting, inklusive leva.
Mm. Det är ett svar.
Ja, absolut.
Men du mår bra idag.
Ja, nu mår jag bra.
Vad bra. Hur hanterar du misslyckanden?
Ja, jag... Jo, men jag har kanske, alltså så, jag har en, jag kommer ihåg, alltså när jag liksom känner att jag misslyckas med någonting, jag har gjort någonting dåligt, jag har liksom fått kritik för någonting eller sådär, då jag tar det ganska hårt, alltså jag mår rätt dåligt över det.
Mm.
Men jag brukar tänka på Larry David som är min idol. För jag har ju läst lite om, jag har läst liksom om honom och sett det mesta som går att se och liksom läst det mesta som går att läsa. Han gjorde några grejer som liksom blev misslyckanden. Som till exempel hans första film Sour Grapes.
Mm-hmm.
Blev totalt sågad. Det är en dålig film. Den är objektivt usel liksom. Och han fick även väldigt mycket kritik för sista avsnittet av Seinfeld.
Mm.
För det var väldigt höga förväntningar där. Larry David hade egentligen hoppat av, men han blev inkallad för att skriva det sista avsnittet.
Mm.
Och det blev också totalt sågat och väldigt få som gillade. Nu i efterhand så tycker nog folk att det var väl inte så dåligt. Liksom. Men och han fick frågan någon gång, så här, ja, hur kändes det? Och han sa, jag överlevde det.
Mm.
Men då känner jag väl lite så här, om den som jag tycker är bäst kan göra usla saker. Kan göra totala liksom, magplaskor och grejer som blir sågade och som folk hatar och som är usla.
Mm.
Som till och med jag tycker är dåliga. Då borde det vara okej även när jag själv gör det, känner jag.
Ja, men det är bra.
Så det är en tröstande tanke jag brukar ha.
Och har den funkat då?
När ja, men det har det.
Men när du har gått av ett dåligt gig och bara känner att alla hatar mig och jag är sämst. Kan du tänka då att Larry David också varit sämst?
Ja, alltså jag tänkte det kanske inte framförallt gig. Det kanske andra kreativa utlopp som jag har gjort mest ont. men det har jag tänkt då, att det är så att... Ja, men, Då har jag gjort den tröstande jämförelsen i huvudet.
Mm, den blir fin. Sista frågan. Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Det är så många.
Vi börjar plocka ur buketten då.
En bukett av dåliga sidor. Snålhet är en dålig sida. Den är en sida som jag är väldigt medveten om och jobbar ganska mycket mot.
Hur snål är du då? Kan man säga så?
Ja, det är svårt att svara på. Men nu tror jag det är många som inte tänker på det. För att jag har ganska snål instinkt liksom.
Mm. På vilket sätt är du sån som så här räknar kronor? Att om någon är skyldig dig 23 kronor så räcker det inte bara ge en 20?
Det hade jag ju reagerat på.
Berätta.
Jag hade reagerat, jag hade absolut accepterat.
Du hade det ändå?
Jag hade ju tänkt så här, men du skyllde mig 23 spänn.
Berätta om en
situation. Varför hade mig bara 20, hade jag tänkt.
Berätta om en situation då din snålhet har, vad ska man säga, blivit något dåligt för dig.
Ja, men det är kanske när folk jag känner har tagit upp det.
Mm.
Och då har det ju liksom gjort ont.
Mm.
Men det är en dålig sida. Sen kan jag också få folk att bli lite, jag kan göra folk, jag kan vara så här taktlös ibland, tror jag.
Mm-hmm.
Att jag säger saker som får folk att börja gråta.
Du kan inte riktigt läsa av situationen, eller vadå?
Ja, alltså för det mesta så tror jag är ganska easygoing socialt liksom.
Mm.
Men det är alltså väldigt ofta jag har fått folk att börja gråta.
Fast du inte själv förstår att, eller kan du förstå
ja,
i efterhand?
Ja, jag förstår precis. Jag förstår precis vad det är som har gjort dem ledsna. Folk behöver skrika och välta stolar och bli arga och säga att de ska förstöra mitt liv på grund av saker jag sagt. Det var en jag fick mitt ex och min mamma börja gråta på samma dag. Saker
men känner du att du gör det rent, du gör det med flit,
nej,
eller man ska säga?
Nej. inte alltid. Ibland kan jag väl så här rätas lite.
Ja.
Och ibland så kanske ibland kan det vara också att jag är lite, tycker att någon tycker lite illa om någon eller tycker någon har varit lite större eller något sånt där. Och då känner jag så här, okej, okay, nu ska jag såra den här personen. Så kan jag också känna någon
så gång. Det är ju en dålig egenskap, men det är också en superkraft om den kan användas rätt.
Liksom. Ja, det är det ju. Med stora krafter kommer stort ansvar. men sen så ibland så är det ju att jag inte vill såra någon, men gör det helt i onödan i alla fall.
Mm. Men är det då att du är taktlös?
Ja, jag tror det att jag är taktlös. Ja.
Och med de orden så går vi in på det den här podden faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager
gives me a smile. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
He knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära Simon Gärdenfors, nu ska du få berätta för mig om gånger du har stått på en scen och det har gått åt helvete, eller bara varit en märklig situation.
Det var en väldigt märklig situation i fredags.
Okej.
Okay. Jag och Anton var i Varberg, Majas vid havet, och körde. Det var en del grejer som hände. Det märkligaste var nog, det fick jag nog reda på efteråt. Efter gigget. Under gigget så var det så här. Det var mycket folk och det var lite småstökigt. Det var någon... Jag har en rutin där jag liksom... Där jag så här hotar med att ge någon publiken stryk. Alltså så här, men det blir liksom... Skämtet är att det är ganska så absurt att... För det låter inte speciellt hotfullt. Och jag säger hotfulla saker som inte låter hotfulla. Men när det var någon tjej som inte slutade prata. Och då så började jag liksom hota henne. Liksom jag kom in på det här skämtet. Men det blev lite konstigt. För det blev lite som att jag hotade att misshandla en kvinna.
Ja, det kan ju landa fel.
Jag sa saker som, jag har skickat folk till akuten för. Men det gick helt okej. Sen efter gigget så var det tjejen i biljettkassan visade att hon hade filmat några som stod bredvid scenen. En man och en kvinna i kanske 35-40 års åldern. Något sånt. Som då under mitt gig fingerpullade och runkade av varandra.
Va i helvete? Alltså så satt de inte i publiken eller stod de på sidan om?
De stod vid sidan om scenen. De kollade nog på, men de trodde nog, de var förmodligen svinpackade.
Oh,
herregud. Och trodde nog att ingen såg dem.
Varberg?
Ja.
Är det du som framkallar sånt här när du står på scen?
Jag hoppas att de blev så fruktansvärt kåta av mitt gig att de inte kunde hålla sig.
Oh, herregud, vad verkligt. Blev du glad när du hörde det?
Ja, det är jag blev jätteglad. Tyckte det var roligt.
Ja, men det var ju mest märkliga saker.
Ja. En gång så var det en som svimmade i publiken i Gävle. på Gasta. Som bara trillade, stod väl upp och som bara trillade ner. Och det märkte jag knappt. Alltså, jag märkte att det hände någonting, att det dunsade till och sådär, men det var någon som...
Man brukar höra ölglas slå i marken, ja, men inte en kropp.
Nej, det kan ha varit liksom syrebrist eller sånt där.
Mm. Det var inte du som sa någonting som de
Nej, bara... men det var jag hade ju tur då att det var en recensent i lokalen som skrev om det här, att det var så roligt att någon bokstavligen föll om kul.
Det är bra. Men det är inte så, jag tycker inte vi är inne på värsta gig.
Nej, det är
nu,
inte. Alltså jag tror nog att de värsta giggen har vi nog redan nämnt.
Det är där i början
ja. Det är nog de som har gjort mest ont. Sen var det en gång, det var en gubbe som, jag drog ett skämt om förintelsen, en norrländsk gubbe skrek: "Det där var lågt!" Och sen så började jag skämta om handikappade. Då gick han upp på scenen.
Är det sant?
Och det här var på Mafia Comedy på Underbara Bar i Stockholm. Då gick han upp på scenen och ja, i stort sett krävde att få micken. Och jag tänkte nog lite så här, det här kan nog bli lite kul att höra vad han har att säga. Så jag gav honom micken frivilligt. Och han,
men var han liksom mot dig då, eller ville han prata med publiken då?
Han ville nog prata med både mig och publiken.
Det är så dumt alltså.
Ja. Och han sa så här: "Det du försöker göra nu, det är att provocera. Och det gör du bra. Men vi som har jobbat med funktionsnedsatta, vi vet mycket mer om de här sakerna än vad du gör."
Än så länge han bara han har beskrivit exakt det som försiggår liksom. Du kan ju bara stå där. Ja.
Det var det jag gjorde också. De hade lite så här soffa vid sidan, så jag bara satte mig liksom i en soffa och började smutta på en öl och lyssnade på vad han hade att säga. Men till slut så kom då Lasse Nilsson upp, som är liksom dubbelt så lång och dubbelt så bred, dubbelt så mycket muskler som jag har, med lite mer pondus, och bara sa: "Tack så mycket för din åsikt", och tog micken från honom. Eller vänta, innan dess, jag hade ju ändå en sån här fälla, alltså det här skämtet då om handikappade, det var ju formulerat som en fälla som han trillade i. Så jag sa så här: "Så tycker du att folk som inte är handikappade ska ha samma rättigheter? Eller tycker du att folk som är handikappade ska ha samma rättigheter som oss som inte är handikappade?" Så sa han: "Självklart ska de ha precis samma rättigheter." Så du tycker inte de ska ha rätt till rullstolar? Och då fick jag ett skratt från publiken.
Ja, men det är bra.
Och till slut så gick han därifrån med stormsteg. Liksom efter.
Han gick inte och satt sig i publiken, han gick ut.
Nej, han skrek också: "Jävla idiot", ja, när han stormade ut.
Men det är roligt att han går upp och säger: "Du försöker bara provocera och du gör det bra." Och det är verkligen så här: ja, det är precis det jag står här på scen och gör. Men du har ju även stått på scenen som musiker. En del, ja. Har du haft några märkliga upplevelser i artistsvängen?
Det var en gång jag skulle stage dive på Malmöfestivalen och landade på kravallstaketet med knä. Liksom. Och det gjorde ju jävligt ont.
Då var det du som hoppade för dåligt.
Ja, det var jag som hoppade för dåligt. Det var också en gång på Gangnef, på den här festivalen, som jag var jättefull, eventuellt även hög på någonting. Och precis innan giget så dansade jag och hittade på en helt ny dans där mina leder böjde sig i vinklar jag inte trodde var möjliga. Och mitt knä hoppade ur led.
Ja.
Och jag tyckte det var konstigt, men jag liksom böjde bara benet och drog och så ploppade tillbaks. Och det gjorde jävligt ont, men jag var så full och hade så mycket adrenalin då. Och så att jag gick upp och körde gigget med Las Palmas då. Hela gigget. Och sen så haltade jag. Och sen så liksom vaknade jag nästa morgon och skulle gå och pissa. Och då var jag liksom då trillade jag ihop och så märkte jag att knät var stort som en grapefrukt.
Aj, aj, aj.
Och jag fick gå på kryckor väldigt länge. Och
men var det att den hade hoppat?
Ja, knät hade hoppat och led. Det hade säkert
pajat. Det är sjukt att du kör en hel spelning med nästintill brutet.
Det hade nog inte svullnat upp så mycket då. Men det var ju så.
Usch, ja. Men för jag tänker just så här, för du kör ju rätt provocerad humor enligt många. Och ofta folk skriker från publikhåll eller?
Nej, det är ganska sällan faktiskt.
Ja, men till exempel nu när du kör, när ni är ute på turnéer och sånt, då är det väldigt mycket er egen publik. Så det, det lär ju funka bättre då, va?
Jo, men det ska ju också en liten kombination om någon, som blir stött av det. Det är ovanligt kanske att den kombinationen lättstött och väldigt konfrontativ. Det var ju den här gubben till exempel. Men det var ju någon gång vi körde Äta Bajs Tour i någon liten stad och det var några som blev väldigt upprörda över liksom barnsex och incestskämten liksom. Och istället liksom kontaktade någon aktivist på Instagram som liksom började kritisera oss och liksom skickade hela sin svans på oss. Så det är kanske en vanligare, om du är en väldigt lättstött person, det är kanske en vanlig kombination då att inte vara så utåtriktad och skrika direkt liksom. Men det har ju som sagt hänt också.
Men sådana grejer då, tycker du, hur hanterar du det?
När
du
får, skriker?
Nej, alltså sån här kritik för det du gör och när ni får en svans av folk mot dig.
Ja, nej men det jag bara tar det. Alltså för det mesta så svarar jag inte så mycket. Alltså på Twitter och sånt, så antingen så döljer jag användaren eller så bara retweetar kritiken. Alltså så.
Så får ta din svans hand om det där.
Ja, eller så bara säger det så här, ja, du skämtade om det här. Jag fick någon lite när jag gjorde då när Nelson Mandela dog. Så skrev jag så här: åh nej, inte Uncle Ben, han som gjorde så gott ris. Det blev väldigt kritiserad för. Men då gjorde jag väl så liksom, i början så retweetade jag de som blev upprörda. Och sen kan man bara ignorera det efter ett tag. Och sen gick det, sen så hittade de något nytt att vara på.
Men det är inte så att du liksom får, inte vet jag, ångest. Nej, men alltså du mår inte dåligt över att folk blir sura på dig.
Nej. Och om jag hade blivit det så hade jag inte erkänt det heller. För då hade de fått som de velat.
Hur fan vad bra. Är det något mer du känner att du vill ta upp? Som du vill säga?
Nej, jag behöver pissa. Jag vet inte, det är inget jag vill ta upp. Det är bara någonting jag vill göra.
Det ska du få göra. Men vi kan avsluta då.
Okay.
Och då innan vi avslutar, vill du ytterligare göra reklam för någonting?
Vesslan och Benne drar ut på turné. Vi kommer 6 april till Gävle. Och sen så är det Oslo, Malmö, Stockholm. Massa svenska städer. Gå in på biljetter på specialisterna.se. Sen kan ni följa mig på Instagram @gardenfors. Kolla in min första stand-up special En slapp timme, finns på YouTube. Och lyssna på min musik på Spotify. Jag har just släppt låten Det är Vesslan under artistnamnet Simon G.
Och då har du podcasten Arkivsamtal
och specialisterna. Jag har gjort så mycket så att pluggrundorna kan ju bli oändliga.
De är oändligt långa. Men vi kan stanna där.
Okej.
Okay. Då ska jag säga, man kan följa mig på Instagram, där heter jag Niklas Runsten. Och man kan, om man vill, stötta den här podden på patreon.com. Då söker man på Mina Värsta Gig och så donerar man en slant om man tycker att det här är ju kul och kan fortsätta ett tag till. Eller hur, Simon?
Absolut.
Tack för att du var med, Simon.
Tack själv.
Hej. And the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Tired
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.